Historiepodden är ett bildningsprojekt. Förhoppningsvis känner ni som lyssnar att det är så. Om inte annat tror jag att vi som gör podden med emfas känner att det är så. En vanlig fråga som vi får från lyssnare är hur vi hela tiden kan komma på nya ämnen. Men sanningen är att ingenting kunde vara enklare än att komma på nya ämnen. Varje gång jag stöter på någonting som låter intressant eller något som jag på något djupare plan varken förstår eller känner till eller är bara intresserad av, så skriver jag ner i mobilens anteckningar. Och där har jag numera hundratals ämnesförslag som väntar på att bli verklighet. Ibland kan man kosta på sig att spela ut en gammal favorit, skrämma liv i H.P. Lovecraft eller något i den stilen. Men de flesta ämnesvalen dessa dagar handlar om sådant som jag själv vill lära mig mer om. Så kommer vi till dagens tema. Det handlar om ekonomisk historia. Redan där känner jag att jag inte bekvämt är i mitt hemmakvarter. Men jag tror att nästan varje historielärare i hela Sverige står varje läsår och pratar om industrialisering. Och när man gör det händer det inte sällan att man under rubriken bakgrund på whiteboarden plitar dit hem- och förlagsindustri och säger någonting om bönder som när jordbruket inte var i högsäsong förädlade bomull åt någon handelsman. Men hur såg denna tidig industri egentligen ut? Organisatoriskt, socialt och kulturellt. Och var den med säkerhet en inkörsport till tyngre grejer, som fabriker? Idag kommer vi röra oss ibland trånga stugor, bland inte minst 1700-talets europeiska bönder. Kanske blickar vi längre bak också. Vi kommer lära oss mer om industrin som fanns innan industrin fanns. Spela musiken så sätter vi igång.
Välkomna, välkomna, varmt välkomna till Historiepodden.
Det är ni allihopa.
Jag heter Daniel, du heter Robin.
Stämmer.
Avsnitt 302.
Ja.
Och jag tror att det här kommer att kunna bli ett avsnitt med lite komplicerad disposition. Eftersom vi delvis riktar in oss på olika perioder eventuellt. Det här kommer jag ta upp fler gånger tror jag.
Det är ju ganska roligt för det här avsnittet har ju varit i pipen länge. Egentligen så hade jag planerat in det redan före avsnitt 300. Och när jag skrev till dig att det blir protoindustri eller tidig industri, då svarade du, ska vi prata om hela medeltiden?
Varpå du inte fattar alls vad jag pratar om.
Nej, jag begrep ingenting. Verkligen, verkligen ingenting.
Nej, du svarade istället med man får ju säga i alla fall passivt aggressivt svarat. Nej, vad fasen, bla bla bla. Och då sa jag, tagga ner lite, jag skämtar. Men sen när jag då fick de texter som du levererade till mig, då började jag bli ännu mer förvirrad, för det handlar ju om 1700-talet mer. Ja. Och då skickade jag tillbaka, hallå, vad är det egentligen det handlar om det här? För i min värld när jag undervisar i internationell ekonomi och sådär och har gjort det, då är det mycket medeltid när man pratar om förlagssystem och så. Så jag såg ju framför mig att det var det här vi skulle avhandla. Och det var inte din tanke tydligen. Men det har varit min tanke delvis. Och därför så har vi då lite olika infallsvinklar här kanske.
Ja, vi ska försöka sticka ihop någonting. Som det ger då ett lite bredare perspektiv på tidig industri än vad jag egentligen hade tänkt mig.
Det skulle man ju kunna säga. Sen är det här ett svep, kan man säga, över det hela. Så vi kommer ju inte djupdyka i Genua, Venedig och så vidare. Utan det blir ju ett översiktligt avsnitt här.
Eventuellt blir det en liten djupdykning i Halland, vad det lider. Det får vi se.
Korkhandeln i Halland.
Ja, inte korkhandeln, men väl stickningsindustrin.
Ja, just det.
Den tidiga stickningsindustrin. Du har utlovat ganska mycket bakgrund, så ska jag få bollen i rullning med att...
Ja, alltså, jag vet inte riktigt om det är det vi kan kalla det. Det är ju själva avsnittet för mig nästan.
Ja, ja, det är... Eftersom jag ändå äger avsnittet så kostar jag på mig att säga att även om det blir 75% av avsnittet så är det bakgrund. innan okay, vi kommer till Halland på 1700-talet. Men jag tänkte, kan jag kosta på mig att börja med att definiera begreppet protoindustri eller tidindustri?
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Varsågod.
De är synonymer och det är vad avsnittet handlar om. Per Göran Johansson är en svensk historiker. Han har skrivit en avhandling som heter Gods, kvinnor och stickning, som handlar om ett exempel på svensk tidig industri. För vad han undersöker är alltså södra Halland. Det är därför vi börjar skratta och prata om korkindustrin. Det var ju ett stående skämt en gång i tiden när vi fick för smala ämnesförslag. Att det skulle vara svensk korkhandel i Halland.
Och nu är vi där nästan.
Ja, det, som du skrev någon gång i ett meddelande. Det här är så nära vi kommer. I alla fall, Per Göran Johansson, det här är hans definition av protoindustrialisering som han använder i sin avhandling. Ett system av hemmabaserad massproduktion, företrädelsevis på landsbygden, av varor avsedda för en icke-lokal marknad under påverkan av regional specialisering. Det var i första hand utfört som deltidsaktivitet i samverkan med säsongsmässigt jordbruksarbete. Under vissa villkor kunde det leda till heltidsarbete och då helt ha skilts från sin ursprungliga jordbruksbas. Den var vanligtvis organiserad av stadsentreprenörer, men ibland av landsbygdsentreprenörer. Om ni tappade bort det där, det är ju lätt när man rabblar långa definitioner skriven i akademisk prosa. Vad vi har att göra med här är ett system för framställning av massor med grejer. Tänk till exempel tröja. Delar av framställningen av tröja genomfördes alltså hemma hos människor på landsbygden. Ett välkommet extraarbete under lågsäsongen när jorden inte behövde ses efter lika mycket. Den här produkten tröja skulle sedan säljas på en icke-lokal marknad. Och detta tjänade entreprenörer i städerna eller på landsbygden pengar på. Jag tänker man kanske också kan foga till att det handlar i de flesta fall om arbete som utförs mot betalning. Alltså att de här bönderna som hjälper till i industrin får pengar. Det finns vissa undantag man kan ta i livegenskapens Ryssland, fanns också tidindustrier. Men där genomfördes arbetet inom textilindustrin av livegna själar. Men annars så, du fick betalt för att förädla en produkt hemma hos dig.
Alltså på landsbygden så finns det också lokala hantverkare, smeder och skräddare och skomakare också. Men det är inte tidig industriell verksamhet enligt den här definitionen riktigt, eftersom de riktar in sig på en lokal marknad.
Exakt.
Det finns ju en stigande efterfrågan på massproducerade varor. Och traditionellt brukar det här då produceras i städerna med skrona som bas så att säga. Men de hinner inte med att utöka det här utbudet på den här efterfrågan som råder. Och dessutom hela skråväsendet i städerna kommer ju bli som ett slags hinder nästan för produktionen, eftersom inte vem som helst kan börja producera. Det är ju en hel vetenskap det där med vem som ska få ingå i de här skrona och inte.
Precis.
Dessutom är inte städernas befolkning särskilt omfattande under många sekler.
Nej.
Men på landsbygden kan man ju hålla lägre löner, och vill man då expandera produktionen så är vi på, det är på Vichan man ska hålla till. Lars-Olof Larsson.
Ja.
Ska vi inte prata jättemycket om idag egentligen. Men han...
Vi får ju nämna honom.
Ja, han har ju trots allt gått bort nu. Det är även vedertaget och accepterat på Wikipedia.
Ska vi ta en kort bakgrund att det här är en av de klassiska svenska historikerna de senaste decennierna. Har skrivit mycket om bland annat Gustav Vasa och Vasas söner.
Ja.
Och vi har haft en... Jag dödsförklarade Lars-Olof Larsson enligt innan. Uppgift från NE när han fortfarande var i livet. Men nu har han alltså gått ur tiden.
Ja, precis. I slutet på mars där. Så var det med det. Han var 85 år gammal då tror jag. Mm. Och han har ju då påpekat att det har ju funnits även i Sverige en förindustriell produktion av till exempel skogsprodukter, bäck, kära, träkol, potaska, trävirke och en massa sådana där saker även för avlägsna marknader.
Ja.
Och det är det som är poängen. Då blir det väl någon form av förindustriell verksamhet ändå om det skickas iväg på långt håll.
Absolut, och det där är ju väl värt att ha i åtanke. Nu kommer vi röra oss inte bara i Sverige, men om man tänker på just Sverige så ja, det är samma sak i Europa. Alltså, alla delar av Europa är ju inte Skåne eller Flandern. Det är ju väldigt få bönder egentligen förunnade att kunna livnära sig på heltid på jordbruket. Mm. Och den typen av, jag menar, pottaska eller träkol eller koka kära för att få fram ett kletigt klet eller vad det nu kan handla om. Det har varit välkomna extrainkomster för egentligen många bönder ute i Europa under lång period.
Mm.
Sen vill jag bara flika in också om Lars-Olof Larsson, för den som absolut inte känner till honom och som vill hylla honom nu när han har gått ur tiden, så han har skrivit en jättebra bok om Gustav Vasa som heter Landsfader eller tyrann. Vill man lära sig mer om Gustav Vasa tycker jag att det är där man ska börja.
Ja, det håller jag med om. Fortfarande i början på 1800-talet så har ju själva tillverkaren ofta kunskap om produktionen snarare än en finansiell direktörsroll, eller vad man ska säga. Men sen då, när skiftet med industrialiseringen väl är klar, då kommer det ju vara en annan situation där enskilda personer inte tillverkar det här för hand, de här varorna i hemmet. Utan då har vi maskiner som sköts av människor i stora fabriker, och ägaren, han sitter inte med någon kompetens och hanterar den här produktionen själv, utan han hanterar den kommersiella biten kan man säga. Och den i sin tur har ju inte de här anställda arbetarna någon som helst kunskap om. Så att det är väl det som är skillnaden på industrialiserad produktion i fabriker och före. Att före den här industrialiseringen, då hade ägaren kunskap och kompetens om hur produkten egentligen tillverkades, ofta för hand också då.
Mm.
Men det är inte alltid så heller i och för sig, som jag kommer komma in på, utan det finns diverse köpmän som lejer ut den här produktionen till bönder som sagt, och tillhandahåller diverse produktionsmedel för det också. En sak som gör det här ämnet lite svårhanterat ju, är ju att själva begreppet innebär ju, alltså protoindustrialisering, att vi ska ge oss på något här som finns före något annat.
Mm.
Alltså det som fanns före industriella revolutionen och de fabriker som fanns då. Och därför blir det ju intressant att fundera över när industriella revolutionen anses ha börjat. Eller?
Ja, jo. Det är klart att det blir ju en aspekt av det här ämnet.
Eller är frågan felställd? Vissa moderna forskare har ju utifrån tanken om protoindustrins betydelse ansett att man istället borde tänka på det här som en evolutionär utveckling snarare än en revolutionär.
Ja, blir det inte den här vad man egentligen lägger i de två begreppen, att hur mycket handlar om hastighet, om det är en evolution eller en revolution, och hur mycket handlar om hur mycket det omformar samhället.
Ja, absolut. Det är ju det man kan resonera kring. Men det är fortfarande intressant att veta ungefär när slutar protoindustrin och när börjar industrialiseringen i fabriker. Det är väl ändå lite intressant. Det är det här som är så knepigt, tycker jag. Och det är ju för att det är så olika på olika platser och sådär.
Absolut.
För det här är ju inte ett avsnitt om industriella revolutionen, tänker jag.
Nej, jag håller med.
Utan det är om det som hände innan. Om man då tänker på Erik Hobsbawm, mannen med jätteöronen.
Ja, ska du berätta något annat för lyssnare än att han hade jättestora öron? Han hade jättestora öron, Erik Hobsbawm.
Men han var gammal. Jag tänker att varje gång vi tar upp Hobsbawm numera så måste vi knyta upp honom vid någonting. Och det är ju vid de här öronen då. För då kommer folk ihåg att ja, men det var han de pratade om för 20 avsnitt sen också. Och han hade jättestora öron. För det har han ju när han är 93 år gammal. Eller vad det är på den här bilden på Wikipedia.
Det är helt riktigt.
Ja.
Men han är också en av 1900-talets kändaste historiematerialister.
Ja.
Vilket är relevant. Den här,
liksom... Det var det han var känd för före öronen tog över kändiskapet. Nej, men så är det ju. Han har ju skrivit en rad böcker om tiden från slutet på 1700-talet och 1800-talet. Det är väl revolutionernas tidsålder, imperiernas tidsålder och kapitalets tidsålder.
Mm.
Vi kommer ju senare prata om en Franklin Mendel, och han har ju publicerat då teorier kring protoindustrin. Men de teorierna som sen följdes av idéer om det här med evolutionär utveckling, de kommer ju då efter Erik Hobsbawms bok Evolutionernas tidsålder. Så Hobsbawm kunde inte vara medveten om att man sen skulle börja prata om evolutionär utveckling. Men han vill ändå försvara begreppet revolution, att det handlar om en industriell revolution mot andra som kritiserar det begreppet. Och så säger han först: startpunkten var givetvis ingen företeelse som i stil med jordbävningar och stora meteorer väckte uppseende i den icke-tekniska världen. Dess förhistoria i Europa kan spåras bakåt i tiden, allt eftersom historikens förkärlek och speciella intresseinriktning till omkring år 1000 efter Kristus, om inte tidigare. Han själv placerar den här utbytande revolutionen till 1780-talet och Storbritannien.
Just det.
Eftersom, som man säger, alla relevanta statistiska index gjorde den plötsliga, tvära, nästan vertikala avvikelse uppåt som utvisar startpunkten. Ekonomin gick så att säga till väders. Och angående begreppet evolution säger han också: att kalla denna process för den industriella revolutionen är både logiskt och i överensstämmelse med en väletablerad tradition. Men det var en tid på modet bland konservativa historiker, kanske beroende på en viss skygghet inför eldfängda begrepp, att förneka dess existens och istället använda platityder som accelererat förlopp. Om denna plötsliga, kvalitativa och grundläggande omvälvning som inträffade på eller omkring 1780-talet inte var en revolution, ja, då har detta ord ingen gängse betydelse. Så han är ju helt inne på att det här är minsann en revolution och inget annat. Den stora skillnaden med produktion under 1700-talet, det är ju också att även om den expanderade så gjordes den ju efter marknadens efterfrågan. Det fanns små industrier som tillverkade spik, knivar, saxar och allt möjligt. Och den produktionen gick ju igenom en expansion från 1750-talet. Men det var ju på den befintliga marknadens villkor. Alltså skillnaden mot när industriella revolutionen sen slog igenom, det är att vi får en så omfattande produktion i fabriker så att det är helt otroligt. Och det är med hjälp av mekanisk energi. Och det är en så omfattande produktion att mängden varor i sig sänker ju produktionskostnaderna markant, alltså. Och produktionens skala kommer ju då i sig att påverka efterfrågan. Och det gäller ju många branscher, men i synnerhet är ju textilindustrin, som i Storbritannien mellan 1750 och 1769 ökar exporten alltså tiofalt. Hobsbawm jämför det här med bilindustrin. Det var inte den rådande efterfrågan på bilar år 1890 som gjorde att det blev ett genombrott direkt, utan det är kapaciteten att massproducera som skapar den här massefterfrågan. Och något sånt var ju inte möjligt i proteindustrins produktion.
Nej.
Och det här tycker jag är rätt relevant, alltså att förmågan att producera så otroligt mycket i sig skapar den här efterfrågan. Nu tänkte jag prata lite medeltid då här kort.
Ja, det blir spännande. Då får både jag och lyssnarna lära oss ett och annat.
Som jag sa så brukar ju det här begreppet förlagssystem, det dyker ju upp då runt medeltiden. Åtminstone när man pratar om medeltiden i olika sammanhang i skolan. Och då tar man ju upp hur städerna till exempel, de står ju för stor del av tillverkningen på medeltiden. Och i städerna finns det ju en penningekonomi, det vill säga pengar blir allt mer viktigt. Städerna har ju hantverkare som är med i de här skråna, och med tiden så utvecklas en specialisering där som ständigt höjer kvaliteten och sådär. Men skråna är ju också monopoliserade, alltså de tillåter ju ingen konkurrens utanför. Man kan inte börja... Jag vill ta ett dåligt exempel. Om man är en hejare där på att klippa hår och sådär, då kan man inte bara slå upp en frisörsalong på gathörnet och börja ta in kunder och klippa hår om man inte har någon form av diplom och är med i frisörskroet.
Så är det. Du måste be kungen om tillåtelse annars.
Ja, eller något sånt där. Och så är vi inte på landsbygden, och det är det som är det fina i kråksvängen, tycker vissa köpmän då.
Fast det är väldigt svårt att lägga ut just hårklippning på hem- och förlagsindustri.
Ja, jag sa ju att det var ett dåligt exempel, eller hur? Utanför städerna på landsbygden så förekommer också produktion som kräver hantverksspecialisering. Och främst gäller det här inom ylleindustrin. Då har vi till exempel köpmän som har kapital. De investerar då i råvaror. Det kan vara ull till exempel och ylle, eller som ska bli ylle. Och sen har de produktionsmedel som spinnrockar. Och så sätter de det här i händerna på en bonde som för tillfället inte är fullständigt upptagen med sitt jordbruk. Och så säger de, det här kan ni hålla på med nu till nästa månad så ska det här vara klart. Och därmed så har ju bonden fått då ett vid sidan av arbete. Och det kan ju handla om allt möjligt här då. Alltså kvinnorna i hemmet, de kanske kardar och spinner, och männen brukar vara de som vävde. Och allt det här görs ju för hand då hemma i den här lilla stugan. Och slutproduktionen kan då sen köpmannen sälja vidare och göra en vinst på. Och det är det här som kallas för förlagssystemet. Det här framträdde ganska tydligt under 1200-talet på landsbygden runt till exempel den flamländska staden Brygge. Och på 1300-talet sen, då seglar ju Florens fram i Norditalien som någon form av framträdande ylleproducent med liknande metoder. Och då märker vi att nu är vi inte i Nordeuropa längre, utan nu kommer vi visst till Italien här. Och överlag kan man säga att det utvecklas ju två viktiga centra för handel och produktion under medeltiden. Och det är Italien och spanska Nederländerna. Och i Italien så har vi förstås förutom Florens också i synnerhet Venedig och Genua. Och de kommer sen då kämpa om en del politiskt inflytande också. Men det handlar alltså mycket om råvaror som fraktas lång väg här. Och det är ju snarare handel. Och det är inte detsamma som varken protoindustri eller industrialisering, det vet jag väl. Men det är ändå relevant här i en bakgrund, om vi nu ska kalla det där. Eftersom en av de här uppställda kriterierna för vad protoindustri är att det ska röra sig om varor som skickas ut på en större marknad än den lokala. Och redan under medeltiden så skickas ju då allt från rabarber och siden från Kina tillsammans med peppar och muskot och sånt där från kryddörarna till städer som Venedig. När man pratar om antik historia, då brukar man ju ofta ta fram städer som i tur och ordning har haft sina storhetstider efter varann.
Just det.
Vi har Aten, Sparta och Thebe. Och i jämförelse med medeltiden och den tidigmoderna tiden, så skulle man då kunna nämna städerna i spanska Nederländerna i någon slags liknande kronologisk ordning. Där först bygge har en ledande position som handels- och produktionscentrum, och sen slammar hela stans hamn igen, Schloff, och så är den förstörd. Och då övergår den här rollen till Antwerpen, där spanjorernas silver och portugisernas kryddor hamnar i någon slags kokande kommersiell kompott. Och då är Antwerpen väldigt framstående under en lång period. Sen då, efter nederländska frihetskriget i slutet på 1500-talet, då frigörs det vi idag kallar för Holland från Spanien. Och då blir istället Amsterdam den europeiska ekonomins centrum för en period. Bland annat eftersom Antwerpen så låg i den här delen som blev kvar i spanska kungens region. De lät utvisa alla protestanter från stan som i många fall var handelsmän, och då flyttade de till Amsterdam, och sen växte Amsterdam fram då som en riktigt viktig ekonomisk stad, och det kommer det vara under 1600-talet sen.
Holland blir någon typ av handelsrepublik nästan, kanske man ska kalla det.
Ja, så är det ju. Före det här hade ju dock England också seglat fram just inom ylleproduktionen på 1400-talet genom att mekanisera processer i tillverkningen. Valkning av ylle, vilket innebär att man vill få bort fettet från ullen, det hade man gjort genom att trampa ullen tillsammans med lera i stora hinkar, eller på så här, men tunnor, ungefär som man trampar vindruvor kanske.
Ja.
Men på 1400-talet så införde man valkkvarnar i England som drevs med vattenkraft. Och det här gör att man inte behöver lika många arbetare, och att processen helt hamnar på landsbygden in till olika vattendrag och sådär. Och hur man än vänder och vrider på det här, så råkar de här århundradena under 12- och 1400-talet infalla under det vi kallar för medeltiden. Och alltså kan man tänka sig att jag inte hade helt galet när jag tänkte, nu ska jag göra något om förlagssystemet, då blir det medeltid.
Nej, absolut. Den här diskussionen kan man ju ha på olika sätt. Sen det som jag kopplar till hem- och förlagsindustri i 1700-talet, i och med att jag tänker att det är då den är som störst.
Ja, men här har vi haft olika ingångar hela. För jag tänkte, han menar när det börjar framförallt. Men nej.
Jag började tänka på det. Jag fick ett sånt här härligt minne när du berättade om hur det här fungerade och med ylleindustrin och så. Min gamla kollega från den allra första skolan jag jobbade på, Elisabeth Taube, ett av hennes stora moment som hon alltid gjorde varje år var att hon tog in massa ull i klassrummet, och så fick eleverna sitta och karda ull.
Mm.
Och de satt länge, alltså de satt i flera lektioner som jag kommer ihåg det, och kardade ull.
Ja, det ger någon slags förtrogenhet med ämnet.
Ja, men och sen också för att eleverna skulle begripa vilken enorm förändring det här är och vilket extremt arbete det är. Och med det, med den nästan så här muskelminnet av vilket arbete det är att sitta och karda ull, när man då förstår att det här är numera industrialiserat, alltså det är helt automatiskt, det är maskiner som gör det här. Då kan man fatta, wow, vilken historisk förändring.
Jag brukar faktiskt också ha lite aktiviteter, eller man ska säga, där jag då lottar ut bland eleverna vilka som ska vara vilka olika städer. Bland annat de här jag nämnt nu då, Amsterdam, Brygge, Antwerpen, Venedig, Florens, Genoa och sådär. Och sen har jag en himla massa olika varor som jag köpte någon gång i Gävle som har legat i en stor påse, och sen har jag delat ner det i olika mindre påsar då, och så får varje stad olika sådana här varor. Och det är då, jag sprang in på någon tygbutik i Gävle och köpte en massa siden, och det var leopard färgat skinn, och så var det minkskinn, det är inte viktigt antar jag, men
nej,
massa sådana där ull, och så hade jag påsar med havre och salt och peppar, och sen skulle de då börja handla med varann, och så gällde det att ha mest av någonting. Och alla behövde ha lite av varje. Guld och silver hade jag också. Nu för tiden så har det visat sig att det var inte riktigt guld jag hade köpt, utan det har flagnat bort nu efter en 8 år i olika elevers händer och påsar och sådär.
Ja.
Men ändå, det är bra med lite vad ska man säga, moment där eleverna får agera själva också. Så jag förstår den här Taube.
Ja, så är det. Hon vann ju också, under tiden jag jobbade där så vann hon ju årets historielärare.
Mm, men då hade de inte hört att jag hade hållit på med det här.
Jag tänkte säga det, vi väntar fortfarande på utnämnelsen.
Ja.
Alltså det här systemet är ju logiskt på massa sätt, tänker jag. Så här, det faktum att hemindustrins deltagare hade delar av sin försörjning tryggad genom jordbruk innebar ju att de också var tillgängliga för ganska låga löner.
Ja, precis.
Alltså varför ska jag anställa en massa människor på heltid inne i stan om jag ens får det när jag kan få samma arbete utfört mycket billigare på landsbygden? Dessutom så finns det ju ett till värde i det i att att starta upp en storskalig produktion i, säg, renodlad fabriksform, det är en stor risk.
Mm.
Det är rätt mycket kapital som ska skottas in i det. Och dessutom så kommer din verksamhet vara känslig för konjunkturer. Det kan helt enkelt vara säkrare att lägga över delar av produktionen på hemindustrier, på de här förlagen. Om du tillverkar just tröja som sen ska bäras av någon europeisk armé, då kan du få hjälp med att karda och färga och så ute i stugorna. Sen kan du ha en mindre verkstad liksom, där den slutliga produkten sammanställs. Och så sen kan du leverera tröja till den spanska armén eller vad det nu handlar om. Utan att du måste sitta och ta enorma ekonomiska risker.
Att det fanns omfattande handel med stora marknader, det förekom ju långt före 16- och 1700-talet, och det är ju ingen nyhet. I Nordeuropa handlar det oftast om produkter som inte ingick i det vi kanske tänker på som protoindustri. Till exempel spannmål, salt, ja men päls, järn och timmer och sånt där. Men det fanns ju stora marknader för det här i alla fall. Och hur stora marknaderna för de här produkterna var hängde i regel ihop med befolkningsnivåerna och efterfrågan. Och därför är det inte ovanligt att ekonomihistoriker sneglar en del på befolkningskurvorna, och därmed så kommer man också in på den teoretiker vi nämnde förra veckan. Ekonomen Thomas Malthus,
ja,
från början av 1800-talet. Hur kul det är att prata om Malthus och betydelsen av befolkningsnivåernas storlek för handeln, så riskerar vi då att glida en del ifrån det här avgränsade ämnet, så att säga. Men jag vill ändå ta upp några saker som inte har att göra med själva produktionsförhållandena.
All right. Okay? Ja. Ja, absolut.
Saker som det liksom belyser att det förekommer en hel del förändringar för industriella revolutionen som var viktiga förutsättningar för att den sen skulle kunna komma.
Mm.
Om vi tar till exempel transaktionskostnader. Det låter ju, jag hör nu när jag säger det, alltså, att det låter ju som att det låter otroligt trist och torrt.
Har du något festligt exempel för att göra det lite lättare att svälja? Lite saft till medicinen?
Jag vet inte faktiskt.
Okej. Okay.
Ja, men man kan väl bara säga att transaktionskostnader, det är de kostnader som uppstår när en köpare och säljare ska hitta varandra och komma överens om rätt pris. Ja, men om man säger så här då, i en värld där varken tidningsannonser eller Blocket smidigt kunde matcha ihop kund och säljare, så var det här mycket knepigare än man kanske tror.
Ja.
Idag är inte det här ett problem överhuvudtaget. Men det spelar ingen roll hur otroligt fin spinnrock du har producerat om du inte hittar någon som är ute efter just den här prylen. Man kan ju lägga en massa tid och resurser på att kuska omkring för att försöka hitta någon som är villig att betala det du vill ha för den här spinnrocken eller prylen. Till och med den här onda fen skulle ju uppleva en sjunkande marginalnytta när hon har köpt 7 eller 8 spinnrockar och det börjar ta slut på prinsessor som kan sticka sig på dem.
Just det, är det Törnrosa?
Ja, det här stämmer.
Ja, ja, det är lite saft med medicinen.
Jag tänkte väl det. Alltså, man behöver lösa det på ett annat sätt. Marknadsplatser är en sån lösning. Länge så var ju mässor i Champagne på 1200-talet en sån plats där säljare och köpare kunde hitta varandra. Förmodligen tog vi upp det här i avsnittet om medeltida ekonomi. Då sa vi nog också att det blev mindre attraktivt att dyka upp där när de franska kungarna sen då började pressa köpmännen på mer avgifter.
Mm.
De ville också ha ett finger med den där syltburken, och till slut så vill man inte ha syltburken kvar där då, kan man säga.
Men så att det här är då som en mässa där spinnrockar med förbannelser finns, och där skulle massa olika onda styvmödrar och grejer från diverse Disney-berättelser dyka upp då, därför att de har samma behov av spinrockar.
Just det. Och då hittar säljare och köpare varandra.
Ja, perfekt.
Och det är då när de här franska kungarna har ställt till ett som bygge blev aktuellt. Och sen Antwerpen, och på 1600-talet så är det ju som sagt definitivt Amsterdam som är the place to be. North och Thomas har skrivit Västerlandets uppgång, och jag har ett citat därifrån. De stordriftsfördelar som finns inbyggda i marknaderna gjorde att endast en central ort åt gången kunde bli den dominerande. Dessa centrala orter tjänade som en internationell marknad, och genom sin karaktär sänkte de sökkostnaderna. Där samlades köpare och säljare i större antal än någon annanstans i Nordeuropa. På dessa centrala orter var urvalet av varor och av kontraktsvillkor större än någon annanstans. Den trygghet som fanns i en stor marknad möjliggjorde specialisering både när det gällde produkter och försäljningsvillkor. Permanenta saluhallar inrättades. Där kunde specialiserade köpmän ständigt ställa ut varor eller varuprover. Tidigare hade det bara varit möjligt att hyra plats i en saluhall medan en marknad pågick. Under denna period blev handel med utlandet en sysselsättning för hela året.
Det blir mässa året om.
Ja, kan man säga. Och ordet mässa kom ju också från att man från början då hade mässor rent religiöst, så att säga. Men nu blir det väl något annat med begreppet, kan man säga.
Mm, just det.
Förutom prisdiskussioner här så skulle man ju också komma fram till hur och när betalning och leverans skulle ske. Och det utvecklades förstås standardiserade kontraktsvarianter av det här. Och det underlättar ju det hela betydligt. Det här är ju inte viktigt som när man själv går på Hästveda marknad och köper en påse brända mandlar. Och sen går därifrån med den. Utan här får man ju tänka sig att jag kanske vill köpa 50 kilo brända mandlar. Som jag sen ska ta hem till Östergötland och sälja vidare.
Mm.
Men säljaren har förmodligen inte 50 kilo att leverera direkt. Och därför så finns det då varuprover som kanske den här påsen med brända mandlar som jag köper kan symbolisera då. Och sen så får jag då en leverans med samma kvalitet som jag har tittat på där.
Just det.
Är du med?
Ja, ja, det är mer som Nolia-mässan det här.
Vad är det då?
Det är ju den, och här tror jag verkligen att ordet bör användas, det är ju den klassiska marknaden. I Norr- och Västerbotten, vartannat år i Umeå och vartannat år i Piteå. Det var ju sommarens höjdpunkt när man fick åka på Nolia-mässan med pappa. Och titta på alla husvagnsförsäljare och verktygsförsäljare och brödbakare och så som ställde ut där.
Det här var klassiskt.
Ja, oja. Det är, kommentarsfältet kommer lysa upp av Norr- och Västerbottningar som ja, kan dra sina bästa Nolia-marknaden-berättelser.
Då skulle jag vilja se de bästa Hästvedamarknaderna-berättelserna. För det är också klassiskt, nämligen.
Ja.
Säljaren garanterar alltså att resten av leveransen ska ha samma kvalitet som det man precis har tittat på. Och i samband med det här så uppkommer ju också terminshandel där man kan köpa jordbruksvaror som inte har skördats än och sådär. Och här märker man ju då att här börjar det ske en utveckling inom handeln som är ganska... Den är ju relevant för att det sen ska uppstå ännu större kommers under 1700-talet och 1800-talet.
Just det.
Om garantin för den här kvaliteten inte hölls så kunde säljaren bli stämd i en marknadsdomstol som var precis bredvid marknaden också. Och blev man dömd för kontraktsbrott där, då såg ju inte framtiden särskilt lovande ut. För där vill man ju vara med. Det är där det händer och vänder, och då gäller det att inte blåsa sina kunder. Och man kan ju säga att den här typen av fysiska marknader, den blir nödvändig för att den internationella handeln sen ska öka överhuvudtaget. Och att den förindustriella produktionen skulle ha någonstans att kunna avsätta alla sina produkter på. Och det är därför jag pratar om de här marknadsplatserna nu.
Mm.
Sen har vi då en annan viktig grej, det är sjöfarten. Den här, för att den här typen av handel ska kunna expandera. Transportkostnaderna sjunker ju under 1500- och 1600-talet. Och det gäller särskilt de till sjöss. Och det beror ju på att nya typer av fartyg kan ta mer last. Och därmed kan man då tjäna pengar på annat än bara lyxartiklar som tidigare varit där man har sålt mest. Men nu kan man ju fylla de här fartygen med en himla massa grejer och få mycket högre volymer och därmed lägre priser, och sen kunde man då sälja det här och tjäna pengar på även mindre, så att säga, lyxpylar.
Jag fattar. En gång i tiden så gick det bara att tjäna pengar på muskot och siden som gick att sälja till sådana extrema överpriser. Mm. Men nu kan man lasta fulla skeppen med, vad ska man säga, utrymmeskrävande grov vadmal.
Ja, ja, exakt.
Och det gick ändå att få cash på, och det gick ändå att tjäna pengar på det.
Ja. Sen har vi problemet med att man ständigt behöver någon form av investeringskapital, och det är inte alla som sitter och har det från början. Och då behöver vi också ha en kapitalmarknad, och det är ju ett ord som också låter väldigt trist på det sättet. Alltså, här behöver vi också lite saft egentligen till medicinen, men jag vet inte om... Ja, det handlar helt enkelt om att man ska kunna låna pengar. Och under 1500-talet så är det är ju viktigt att man har ett kapital för att den här protoindustriella verksamheten ska kunna rulla. Och en kapitalmarknad innebär alltså att det är möjligt att låna pengar, man investerar dem och sen återlämnar man pengarna med ränta. Haken här är ju att det länge har varit förbjudet att låna ut pengar mot ränta. Eftersom i början av 1300-talet så hade påven helt enkelt sagt att nu ska vi inte hålla på med det här. Alla hedliga kristna får inte låna ut pengar mot ränta. Och det här förekommer ju ändå givetvis eftersom det fanns ett behov av det. Ja. Med olika kryphål och sådär. Men det var ett stort hinder för utvecklingen förstås. Och den som ville göra investeringar mellan 1312 och mitten av 1500-talet behövde egentligen, formellt sett i alla fall, ha eget kapital nu för att kunna göra den investeringen. Och det här är ju hämmande. Man kan väl säga att förbudet mot utlåning till ränta, det gick ju i stöpet under 1500-talet på grund av att då har vi nationalstaterna som växer fram och en himla massa kungar som är i väldigt stort behov av stora lån. Och de gillar inte det här att man inte kan ta lån då. Så 1543 så avskaffas det här förbudet av Karl V som är kejsare över hela tysk-romerska riket och Österrike, och han är kung över Spanien och en massa saker. Så när han ser till att avskaffa det här, då öppnar det upp dammluckorna ordentligt, för att nu kan de som har kapital börja tjäna pengar på det genom att låna ut det. Och ganska snabbt så börjar ju de spanska kungarna missbruka det här förstås och lånar så mycket att själva spanska staten försätts i konkurs 6 gånger mellan 1557 och 1647. Det ödelägger ju en och annan privat bank förstås, det här som har inbillat sig att det var riskfritt att låna ut till monarker. Men själva fenomenet ger ju på det stora hela så positiva effekter att inte ens sånt som att stormakter går i konkurs gör att det kan stoppa utvecklingen. För nu kan man handla på kredit, man kan låna och köpa råvaror och sen kan man förädla dem och sen kan man sälja dem med vinst och betala tillbaka lånet. Och det här är ju toppen.
Ja, det är ju förutsättningarna, annars går det ju inte.
Nej. North och Thomas skriver så här: den internationella marknadens tillväxt gjorde att hantverksgillorna i städerna i allt större utsträckning koncentrerade sig på produktion av lyx- och kvalitetsvaror. Under tiden utvecklades en textilindustri på landsbygden som koncentrerade sig på billigare tyger inom ramen för ett förlagssystem som styrdes av köpmän i städerna. Köpmannen höll vävarna med råvaror eller pengar, gav anvisningar om framställningen och hämtade sedan varorna vid en överenskommen tidpunkt i framtiden. De mäktiga köpmännen hade ett egenintresse av att uppmuntra industrin på landsbygden som de organiserade och finansierade. På så sätt begränsades skronas inskränkta förfaranden till städerna. På landsbygden dominerade de fria marknadskrafterna.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Om vi hoppar tillbaka lite grann i avsnittet så pratade Daniel om Erik Habsborn, ni vet historikern med de stora öronen, som då drog en lans för att se på industriella revolutionen som just ett revolutionärt förfarande. En motkraft man kan lyfta på det och en person som är relevant att lyfta när man pratar om tidig industri, det är historikern Franklin Mendel som 1972 publicerade artikeln Proto-industrialization, the first phase of the industrialization process i The Journal of Economic History. Fint ska det vara.
Ja, verkligen.
Det viktigaste i artikeln förstår man redan av titeln. Egentligen behöver man inte läsa så mycket mer. Man fattar ungefär vad Mendel vill ha sagt där.
Väldigt lättsmält bok då i så fall.
Ja, verkligen.
Alltså genom titeln bara.
Ja, men Mendel ser tidindustri som en inledande fas i en industrialiseringsprocess. Precis som du var inne på tidigare. Det handlar inte så mycket om en revolution som evolution när det gäller övergången till ett industrialiserat samhälle. Det handlar om att spåra industrialiseringens vagga längre tillbaka i de ekonomiska systemens historia än vad som kanske traditionellt har varit gängse. Och huruvida protoindustri verkligen är en förfas till riktig industri inom citationstecken går att träta kring. Det där kan vi lyfta lite grann. Men det som Mendel gör är att han spikar upp fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att någonting ska kunna kallas protoindustri. Och det här kommer ni väl känna igen skapligt från saker vi redan har sagt. Men han säger att verksamheten ska ha regional räckvidd. Den är säsongsinriktad och i första hand, även om det inte behöver vara uteslutande, så är den ett komplement till en familjs inkomst. Varorna som tillverkas ska säljas på en anonym och avlägsen marknad. Slutligen så är det en förutsättning att det finns en överskottsproduktion av livsmedel i en annan region för att det här ska gå ihop. Det är de fyra kriterier som han spikar upp. Mycket av det där känner ni igen från saker vi har pratat om redan. Och Mendels tankar har haft ett enormt inflytande på forskningen. Efter hans artikel där under tidigt 70-tal så kommer en mängd andra historiker också börja titta närmare på tidig industri. Mendel har också ett antal hypoteser i sin artikel. Han föreslår till exempel att systemet leder till befolkningstillväxt och att vinster ackumuleras hos köpmännen. Artikeln, det är en katalysator som sätter igång en stor forskningsdebatt. Och i två stora vågor, en på 70-talet och en på 90-talet, så har ekonomihistoriker antingen försökt vederlägga, bekräfta eller bara nyansera de här idéerna. Och det är ju fint, men det skulle man ju vilja skriva någon så här text som folk i decennier sitter och förhåller sig till.
Vad skulle den texten handla om då?
Oh, det är... Det faktum att jag inte har ett enda uppslag är en ganska stark indikator på att jag aldrig kommer skriva den texten. Känns det som?
Ja, jag är rädd för det. Kanske något om Norrland.
Vi kan bara hoppas. Ja, men några av de punkterna som Mendels kritiker har fört fram, de kan vara relevanta att lyfta i ett sammanhang som detta. Inte minst så har ifrågasatts huruvida protoindustri leder till en industrialisering. För om det här ska vara en evolutionär grej och om tidig industri, protoindustri, ska leda till riktig industri, då borde man ju kunna kolla på protoindustrin ute i olika regioner och se hur den här ylleindustrin eller stickningsindustrin eller vad det nu kan vara för tidig industri som en viss region har haft, hur det har lett till en industriell utveckling. Men när fler och fler historiker har tittat på det där så finns det inget sånt starkt samband, utan vissa platser som har haft en stark utbyggd protoindustri har sen inte övergått till ett riktigt industrisamhälle, utan ibland har man återgått till ett mer traditionellt jordbrukssamhälle. Så vissa menar att det är svårt att prata om tidig industri som just första fasen i en evolution, men jag vet inte. Det är lite si och så med några av hypoteserna, till exempel tanken om att protoindustrialisering leder till en befolkningstillväxt.
Mm.
Johansson, som då har skrivit den här avhandlingen om stickning i södra Halland, skriver: åtskilliga studier har visat att inget specifikt demografiskt mönster har kunnat observeras i tidig industriella samhällen. Alltså de saker som Mendel kopplade till tidig industri, befolkningsökning och en giftermålsålder som går ner, ses lika tydligt i regioner som är mer klassiska jordbruksregioner än tidig industriella. Så att, jag vet inte, det är allt som Mendel föreslog har inte visat sig vara helt klockrent.
Nej, sen är ju en stigande befolkningstillväxt är ju nästan nödvändig för att det här ska kunna uppstå. Men desto fler människor som inte har någon särskild jord att leva av, desto större möjligheter för köpmannen att värva de här människorna till sin produktion. Vissa historiker har också pratat om en proletarisering av landsbygden. Och då kan man ju förstås nämna Erik Hobsbawm igen. Han fokuserar ju inte på protoindustrin då i och för sig, utan på allt möjligt. Men han skriver: hantverkaren som sålde sina varor kunde lätt reduceras till en arbetare som fick betalt efter ackord. Speciellt när grosshandlaren försåg honom med råvaror och kanske också hyrde ut tillverkningsutrustningen. Bonden som också vävde kunde lätt bli vävaren som också hade lite jord. Specialiseringen av processer och funktioner kunde lätt splittra det gamla hantverket eller skapa ett komplex av till hälften yrkesutbildade arbetare bland bönderna. Det blir alltså lite, det är lite komplicerat det här. Man är både bonde och hantverkare.
Precis, det där är lite luddigt, och vissa, till exempel den amerikanska sociologen Immanuel Wallerstein, han har ju valt att kalla dem halvproletärer av den anledningen.
Men som du säger, det är ju lite, det går inte att säga att det finns en rak linje ifrån protoindustrin till industrialiseringen, för då hade man ju sett de här regionerna som hade protoindustri, då skulle ju de ha blivit allihop ett nytt Manchester, men så blev det ju inte.
Nej, det är framförallt Manchester som blev ett Manchester.
Ja, eller hur? Ja, men du är med på vad jag menar.
Oh ja.
Att det har ju gått istället bakåt rent industrialiseringsmässigt för en del områden som höll på med protoindustri.
Ja, så att jag vet inte, den slutsatsen jag landade i där är den frustrerande slutsatsen om att sambandet mellan protoindustri och vanlig industri, det är ganska oklart.
Ja, det här med de demografiska förändringarna, alltså att befolkningsökningen skulle ha ökat på grund av protoindustrin, det menar ju Mendel hade att göra med att de hade lägre giftasålder, alltså att man gifte sig tidigare i sådana regioner, och därför så fick man fler barn då. Men det, som du var inne på, det stämmer ju inte helt, det stämmer ju bara i vissa regioner, och det gör det i vissa jordbruksregioner också, och därför kan man ju inte använda det här som förklaring till befolkningstillväxten på ett generellt plan som Mendel gör.
Jag tänkte lyfta ett exempel på ett förlag. Det är väl kanske min variant av lite saft till den här medicinen. Eller, det är många som älskar ekonomisk historia. Vi ska sluta be om ursäkt. Det är ju många som skriver på Facebook: mer ekonomihistoria, tack.
Ja, det är nog en bra brasklapp att kasta in här.
Sen är ju, när man har hittat ett gag så vill man gärna köra det in i marken. Jag tänkte lyfta mamsell Kristina Charlotta Riccardi och hennes textilverksamhet i Halland. För som vi har varit inne på nu, Johanssons avhandling handlar om stickning, vilket är det man gjorde i Halland. Man stickade, klick, klackande var allt som hördes från varje litet slott och varje liten koja, framförallt kojerna kanske. Människor behöver stickade saker, inte minst behöver armén stickade saker. Det smäller till och så är det 7-årskrig. Hattregeringen ser en chans att vinna tillbaka regioner i Pommern. Svenska soldater i Pommern, vad behöver de?
Hattar!
Strumpor.
Nej. Ja, just det.
Behöver de. Hur får man strumpor, säger du? Ja, det är det där klickklackandet i Halland som levererar stickiga men varma ullstrumpor på svenska soldatfötter.
Mm.
Så kring ett antal städer, bland annat Halmstad, uppstår olika former av produktion som innefattar hemindustri. Det kan röra sig om allt från upplägg där delar av produktionen läggs över på tidig industri för att sedan färdigställas i någon form av tidig fabrik eller i någon form av manufaktur. Manufaktur är liksom när man mer hantverksmässigt, halvindustriellt samlar olika delar i fabrikslokaler och har lite arbetsfördelning och så. Det är också en form av industri kan man säga. Johansson i sin avhandling nämner ett antal olika företagare verksam i Halland, men jag tänkte att vi kan koppla på ett mer personligt perspektiv genom att följa en av de här. Och då är det Kristina Charlotta Riccardi, en person med ett bra namn och till detta en person med ett intressant levnadsöde.
Mm.
Och jag vill från djupt av mitt hjärta tacka bibliotekarierna på Halmstads stadsbibliotek som hjälpte mig att fixa fram mer fördjupat material om mamsell Riccardi. Det handlar om kapitel eller artiklar skrivna av Ingegerd Larsén samt Anna-Pia Åslund. De var toppen. Jag hörde av mig till Halmstad stadsbibliotek och de gick och hämtade böckerna åt mig och kopierade och skickade artiklar. Så att,
då vill jag bara lyfta fram Norrköpings stadsbibliotek också, som inte för att de har hjälpt till med just det här, men de hade en utställning om olika böcker som vi har pratat om för något år sedan, eller 2 år sedan är det nu kanske, och så glömde jag bort att ta upp det då, men det var ju jättefint gjort. Då hade de ju ett eget litet bord med böcker som hade omtalats i historiepodden. Det var ju enormt. Så därför måste vi ju också tacka stadsbiblioteket i Norrköping givetvis.
Just det, Halmstad och Norrköping, hatten av. Tillbaka till...
Sen har vi ju varit i Gävle och i Stockholm en del med och använt deras böcker. De är ofta trevliga, så att de ska med och tacka, antar jag.
Så är det. Sen får man ju säga att våra respektive exkursioner i Gävle och Stockholm, där har vi mer handgripligt med hjälp av kommunalskatt hjälpt till att finansiera verksamheten också.
Ja, det har du rätt i. Ja, just det.
Här i alla fall så har vi en kvinna som föds i den halländska borgerligheten året 1750 och som tidigt verkar ha beslutat sig om att inte gifta sig. Och när hon fyller 25 så utnyttjar hon sin rätt att ansöka om tillstånd att bli myndig.
Mm.
Vilket beviljas. Det finns såklart vinningar av att vara sin egen person, inte minst att du är din egen person. Men som myndig, ogift kvinna i 1770-talets Halland är det också en utsatt position, därför att du ska stå för din egen försörjning. Så det första företagsprojekt hon ger sig på, det är att röka lax.
Mm.
En, vad jag förstår, ganska liten operation som går ut på att hon köper upp fisk. Hon går omkring till massa halländska fiskare och säger, har du någon lax att sälja? Sen låter hon röka fisken för att sen sälja den på olika marknader runt om i regionen.
Det här måste ju ha blivit succé.
Ja, verkligen. Alltså, vem säger nej till rökt lax? Men här kommer en spaning. Jag tror inte att nödvändigtvis att det var en lyxprodukt i Halland på 1770-talet.
Nähä.
Utan jag tror att det var det här är magkänsla. Det här tar inte artiklarna jag läst upp. Men så här, rökt fisk... Det var väl ett fungerande livsmedel bara. Jag ska säga att det tidiga laxgigget gör starkast av...
Det är mycket dina kroppsdelar som spelar roll här nu. Det är tack från djupet av ditt hjärta och det är magkänslor hit och dit och sådär. Så jag vet inte, men vi får väl gå på att du har rätt här då.
Eventuella måltidshistoriker får gärna höra av sig på Facebook-sidan. Rökt laxhistoria i Sverige, hur har det setts? Det jag vet, det här är inte någon magkänsla utan det här har jag läst om. Det är att det tidiga laxgigget egentligen bara gör avtryck i källmaterialet genom att hon tycks trampa andra aktörer i fiskbusinessen på tårna. Här kommer någon ung mamsell och ska sälja rökt lax. Ja, hon överger laxbusinessen och går vidare till textilindustrin och allra helst stickningen. Det var, som jag var inne på, en viktig tidig industri i det fattiga Halland. Det var ingen bördig jordbruksmark i Halland, så att den här tidiga industrin var viktig. Anders Gustav Barkus genomför 1773 en resa sponsrad av Vetenskapsakademin som går genom Halland och genom bland annat Höks härad. Och han skriver: ullstrumpor stickas i denna staden till en ganska stor myckenhet. Kvinnostrumpor med granna kilar. Detta sysselsätter alla de som ej hava annat att göra. Mansstrumpor bindas på landet här omkring. Det är artigt att finna hur flitigt de binda på vägarna och i husen, även där de komma så som främmande. Barn om 6 och 7, lika som den ålderstigna kärringen. Sällan har väl barnarbete beskrivits med sån käckhet och fryntlighet. Det är nästan rörande. Han kommer in i stugor och ser 6-åringar som sitter och stickar strumpor till den svenska armén och hans hjärta fullkomligt smälter. I alla fall, det som Riccardi kommer göra, det är att hon kommer börja bedriva en klassisk förläggarverksamhet. Hon köper upp ull från halländska bönder, eller danska bönder, när den lokala näringen inte kan leverera. Så hon hämtar alltså råvaror ibland en bit ifrån sin egen region. Och så sen så lämnar hon råvaran hos olika människors hem för förädling i olika former. Vi får veta i källmaterialet att bland sina arbetare verkar hon ha varit uppskattad eftersom hon betalade bättre än vad förläggare och uppköpare från Boråstrakten gjorde.
Mm-hmm.
Inte minst gynnade hennes verksamhet andra kvinnor som fick arbete och med det egentligen för första gången något litet kapital att röra sig med. Det kan man också se i vissa brev. Nu ska det sägas att hennes företagande inte nödvändigtvis var speciellt framgångsrikt. Vi kan spåra att hon tilldelades vid ett tillfälle ett lån från statens manufakturfond på dryga 3000 riksdaler för att få sin krisande verksamhet att fortsätta att ticka på. Det är ju relevant tanke i coronatider med så här nödlån från olika fonder för krisande industrier.
Ja, just det.
Så att hon är en sån typisk förlagsmänniska. Men mer intressant än det är att titta på lite biografi. Det är därför jag tog upp henne. Ge lite färg till det här avsnittet.
Lite saft.
Jajamän. Hon blev året 1800 medlem i herrklubben Patriotiska sällskapet.
Det låter ju uppseendeväckande.
Ja, det låter uppseendeväckande, men det var tydligen inte helt ovanligt under decenniet efter franska revolutionen när en våg av jämlikhet sköljde över Europa och herrklubbarna tänkte att jäklar i en liten låda, nu måste vi ändra på allt. Vi tar in en kvinna.
Ja.
Det påminner ju om den här debatten som finns i amerikansk populärkultur om token black characters, att när filmer och tv-serier på 80- och 90-talet började kritiseras, varför syns aldrig några afroamerikaner i tv, så tog man in en svart karaktär och så sen sa man, nu har vi jämlikhet här. Om vi tänker på gamla klassiska skräckfilmer så är det nästan alltid hon eller han som först plockar ner skylten och blir ihjälstucken av Jason eller Freddy eller något sånt.
Men det jag har lite problem med, måste jag säga, är att de kallar sig för herrklubb fortfarande då.
Ja, det är lite konstigt. De kunde ha justerat namnet där. En motfråga kan man ju ställa här. Hade det varit bättre att inte ta in Riccardi i Patriotiska sällskapet? Givetvis inte, men det är ändå lite ironiskt på något sätt. Här kan vi snacka om evolution snarare än revolution. Trots att det är någonting som iscensätts av franska revolutionen. Ännu mer intressant blir biografin när vi stöter på ett brev från Carl Kristoffer Görväl.
Ja.
Stjärnan från vårt avsnitt om manlig vänskap på 1700-talet.
Ja, han hade ett finger med i brevskrivandet med henne också.
Ja, alltså... Riccardi åkte som en spole mellan olika städer just av den här anledningen som du nämnde tidigare, att hon måste ju hitta människor som ska köpa hennes strumpor. Så bland annat så visade hon ofta upp sig i både Köpenhamn och Stockholm för att hitta köpare, skaffa kontrakt och så vidare. Vad var det? Transaktionskostnader.
Ja, just det.
Och det är på det sättet hon dyker upp på Görvels radar. I ett brev till en kamrat skriver han om Riccardi att hon är en, citat, manhaftig dame, av reslig växt och starka krafter, till åtbörd som en kar. Och så sen så lägger han till, Jag har icke sett hennes like. Förgäter icke vårt första samtal. Den modiga uppsynen. Den sträckta armen. Den omtalade pistolen.
Ja.
Alltså man kan ju lita på Görvel att krydda upp en story. Helt plötsligt blir mamsell Riccardi personen med den omtalade pistolen.
Gick hon runt med en pistol då alltså, eller?
Ja, det är det som är frågan. För alltså, å ena sidan kanske inte är så konstigt. Hon reser omkring i Norden utan manligt sällskap under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Det kunde nog vara smart att vara beväpnad.
Det får vi väl anta då, eftersom Görvel, han säger det uttryckligen. Och den är tydligen omtalad också.
Ja, för det här som är så oerhört intressant, att det räcker med att Görvel säger den omtalade pistolen. Sen så blir det alla de här kapitlen jag har läst, då står det saker som ekonomisk pionjär med laddad pistol och så vidare. Men vi har absolut ingen aning om hur omtalad hennes pistol egentligen var. Det är bara Görvel som nämner det i en mening. Och så helt plötsligt ser man framför sig den här stenhårda tjejen som åker omkring och i någon gränd i Köpenhamn lyfter den omtalade pistolen och säger åt rånarna, stick!
Ja, ska vi lita på Görvel här eller inte? Det är väl det som det kokar ner till.
Ja, men jag väljer att göra det, känner jag.
Ja, det gör jag med. Det låter ju som att det är det roligare alternativet.
Precis. Varför det är intressant att prata om en person som Riccardi är ju därför att hon är ju inte normen. De flesta förläggarna var män, och efter Riccardis död så var det en manlig entreprenör, Isaac Reinhold Wallberg, som köpte upp hennes industri och vidareutvecklade den, byggde lite industrier och så. Men den visar på hur protoindustrins tidiga företagare kunde leva i alla fall. Hur avrundar vi det här avsnittet?
Ja, till början med, så man kan ju fundera på då, hur stor roll spelar protoindustrin för den här massiva industrialiseringen sen? Det är ju lite grann där man har tassat omkring på och funderat över här.
Och vad snyggt för avsnittet skulle nu om du har ett svar på det.
Ja, det var ju snyggt. Ja, men till att börja med, det är ju en väldig skillnad på den här protoindustrins produktionstakt och även på den impact som den hade på samhället och på den massproducerade tillverkningen i fabriker som sen kommer med ångdrivna maskiner som uppstår efter det. Alltså den kolossala högkonjunktur som uppstår under 1850-talet när fabrikerna eskalerar i antal och maskinerna bara dundrar ut varor, det är ju något som saknar motstycke i historien tidigare.
Och det finns ju viktiga skillnader där också, att har du en fabrik som är igång, om det blir ett ännu större krig i pommen och det behövs ännu fler strumpor, så kan du ju tillverka en herrans massa strumpor.
Ja.
Medan om det blir krig i pommen och det är höst och skörden ska bärgas, då kommer inte bönderna vara så intresserade av att sitta i stugorna och karda.
Nej.
Utan de kommer vilja ta in skörden.
Just det, för de har ju den att tänka på. Så utifrån det så är ju två ganska olika företeelser det här. Men jag tror ändå att de hänger ihop lite grann. Om man tar på sig ett par extra hängslen och en livrem till och drar in hakan och allt det här, så menar jag ändå att protoindustrin förmodligen på något sätt var nödvändig för utvecklingen. Precis som alla de här andra, i och för sig långsamma förändringarna som jag pratade om innan, med transporter och kapitalmarknader och sånt där. Allt det där tillsammans bidrar ju till att den här industrialiseringen kan dra igång på olika platser vid olika tider och så. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att den här protoindustrin förekommer som sagt parallellt med fabriksindustrin på många ställen också. I övriga Europa, förutom England, så är vi ju först på 1830-talet som det börjar hända stora grejer egentligen när det gäller fabrikerna.
Det var snyggt avrundat. Nu fick vi ett mycket försiktigt svar på frågan.
Ja, det hänger ihop.
Det hänger ihop.
Men det är ändå en stor skillnad på de två fenomenen.
Så är det. Och då kan vi säga att vi har avklarat veckans folkbildningspunkt i programmet. Vi har lärt oss lite grann om tidig industri.
Ja, det här stämmer. Och nästa vecka ska vi fördjupa oss och lära oss och folkbilda oss om något helt annat.
Ja, det ser vi mycket fram emot.
Ha en bra vecka tills dess.
Ja, hej då med er.
Hej, hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.